Här börjar Äventyrliga hjärtan av Jakob Sverker, inläst av Fredrik Albo för Saga. Carl Henrik. Rummet var vackert möblerat i en stil som härrörde från första hälften av 1900-talet. Hyllorna var fyllda av inbundna böcker. Prydnadsföremål i glas stod på hurtsarna och motiven på tavlorna var kitschiga och grälla. Ett typiskt rum på ett centraleuropeiskt pensionat för 70 år sedan. Det enda som störde intrycket var att plywoodskivor spikats för de höga fönstren och att lysrören i taket gav ifrån sig ett skarpt sken som knappast gjorde tapeterna, mattorna och möblemanget rättvisa. Carl Henrik satt i en bekväm fåtölj med en uppslagen bok i knät. Till höger stod ett bord med fler böcker och en tebricka. Kannan var mörkbrun och det ångade ännu lite ur pipen. Vad vill ni egentligen? Skrek han och riktade blicken mot en högtalare som satt mellan dörren och en tavla föreställande ett böljande hav i kvällssol. Någon minut passerade, sedan sprakade till och den ljusa, närmast feminina mansrösten som hade presenterat sig som professor Urquhart harklade sig och sa lent på akademisk engelska. Se så, Carl Henrik, var inte barnslig. Jag vill att du läser boken du har framför dig. Hur svårt kan det vara egentligen? Du är en bildad kar och jag har gett dig den svenska översättningen för 1000. Vet du, jag avundas dig faktiskt. Att ha som enda uppgift att läsa böcker och få allt annat serverat för sig måste vara rena drömmen. Det är inget fel på maten, hoppas jag. Carl Henrik stirrade trotsigt på högtalaren. Rösten återtog. Jag ska berätta något för dig, Carl Henrik. Något personligt. Du förstår, när min fru lämnade mig hamnade jag i en läsblockering. Under flera år klarade jag knappt att ta mig igenom en bok. Jag fick tvinga mig själv att läsa sidorna flera gånger innan jag begrep vad som stod. Blicken flackade och jag förmådde inte koncentrera mig mer än någon minut åt gången. Förstår du vad det innebär för en människa som jag? Min karriär, ja, hela mitt liv, handlar om att läsa texter. Alla vill bli författare nu för tiden, vilket jag finner obegripligt. Varför skriva när det finns så fantastiskt mycket att läsa? Kunde jag, skulle jag ägna all min tid åt böcker. Därför avundas jag dig och jag har ingen förståelse för din vägran. Jag accepterar den inte. Den sista meningen yttrades med tydlig skärpa. Carl Henrik såg ner på den uppslagna boken. Han tänkte inte läsa ett ord till, utan gick i tankarna för 1000:e gången igenom händelserna den senaste tiden. Efter Paris, där Carl Henrik Wiberg tillsammans med Madeleine Räder via industrifamiljen Sorell och Walter Benjamins försvunna dokumentportfölj kom den mäktiga nazistiska organisationen Förbundet för Europas frihet på spåren. Förflyttades han till Sverige och blev programledare för Ring P1. Strax var organisationen honom i hälarna. En doktorand i Uppsala hittade ett manuskript med titeln Heidenstams misstag, vilket visade sig innehålla komprometterande upplysningar om organisationen och dess medlemmar. Allt avslöjat av Madeleines farfar, Arthur Räder. Doktoranden mördades av FEF, men han gör en notering som fick polisen att söka upp Carl Henrik. Tillsammans med Madeleines syster Marika letade han reda på manuskriptet i Riddarholmskyrkan, men båda kidnappades utanför kyrkan av FEF och fördes till Heidenstams Övra Lid. De lyckades fly och kunde fortsätta lägga pusslet kring FEF och den hemlighet som Arthur Räder lämnade vidare till Madeleine. Madeleine fördes redan i Paris sårad bort av Bengt Holmlund, nyckelperson i FEF, och förblev spårlöst försvunnen. Inte förrän en video lades ut på en sajt i Nordafrika fick Carl Henrik några livstecken från henne. Videon visade hur några gendarmer brutalt förgrep sig på henne, men också att hon sedan hämnades genom att avrätta dem. Just när Carl Henrik via den franska polisen fick veta att Madeleine med största sannolikhet var vid liv och på flykt kom ett sms från henne där hon uppmanade honom att komma till Berlin. Men det var något konstigt med det hela. 3 dagar efter hennes första sms skickade Madeleine datum och tid för var i Berlin hon ville träffa honom. Han svarade att Marika också skulle komma med. Men ingen reaktion. Då ringde han flera gånger men förgäves. Numret tillhörde ett tyskt kontantabonnemang fick han reda på via Petter på radions IT-avdelning. Det skulle alltså vara i stort sett omöjligt att få fram vem som använde det. Förklaringen till hennes beteende kunde förstås vara att hon höll sig gömd och ville använda mobilen så lite som möjligt. Men...